Vi går till Johannes 14 och 25. Johannes evangeliet 14 och 25. Ni som har biblarna med er. Det här kapitlet handlar om att Jesus lovar att sända hjälparen. Det är ganska bra att Gud har tänkt på det. Han vet att vi behöver en hjälpare. För det vi egentligen håller på med, det är ju faktiskt övernaturligt från början till slut. Det här med Gud. Egentligen är Gud så fullständigt naturlig. Så att det är synd att kalla den övernaturligt. Men för oss människor så blir det övernaturligt. Vi kan inte se han. Vi vet inte hur han gör. Vi vet inte vad han består av eller vad han har för kraft och så vidare. Men vi vet att han finns. Och då har han sett till att vi behöver en hjälpare. Så att vi ska slippa hålla på själva. Vi kommer vara aktiva, för det är oss, vi som används. Men det är Gud som använder oss. Det är inte vi som försöker göra någonting åt Gud. För vi kan inte göra någonting för Gud om man ska vara riktigt ärlig. Det kan vi ju vara. För man kan ju tänka sig själv då. Gud säger om sig själv på ett annat ställe så här att han har månen som en fotapall. Står det. Då är man ganska stor. Månen som en fotapall. Då är man ganska stor. På andra ställen då står det skrivet att han finns överallt. Han fanns före allting annat. Och han kommer att finnas efter allting annat. Då är man ganska evig. Alltså det går inte att mäta Gud. Han är bara för stor för dig. Alltså. Han sänder en hjälpare. För att vi kan inte göra någonting för han egentligen. Men han är intresserad av att få använda oss till sin sak. Det ska vi få lite ordning på så det inte blir så mycket jag. Jag vet att det är inte så väldigt bra om det blir för mycket vi heller. För jag säger, är man väldigt jag-fixerad, då är man ju ganska självisk också. Och jag vet inte om det är så mycket bättre om man är vi-fixerad. Kollektiv själviskhet vet jag inte om det är så mycket bättre. Det är gudsfixerad vi ska vara. Och vi behöver en hjälpare för det. För vi kan inte det här själv. Då säger Jesus i vers 25 så här. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Grej nummer ett. Den heliga ande ska alltså påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Och då kan man kolla med Bibeln. Kan det tänkas att Jesus har sagt något sånt här då? Så kan man pröva att kasta bort det som kommer från fel källa. Kommer det någon person och säger till mig eller Jenny eller vem som helst. Liksom, du är det ruttnaste kräk som finns på denna jord. Då ska jag kolla om det stämmer. Nej, det stämmer inte. Det måste vara djävulen. Eller någon människa. Det var inte från Gud i varje fall. Så kan man göra. Sen står det här i vers 27. Det är den som är lite speciell här. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Där stannar vi. Det sa alltså Jesus till sina lärjungar innan han skulle gå upp till himlen. Eller han förberedde dem för att den dagen kommer komma. När det viktigaste som ni har haft i ert liv bara försvinner. Så Jesus tänkte på det där också. Att det kommer att bli en väldigt sorglig och hemsk dag för dem. Han lär ju inte klaga och få komma upp i himlen. Men han lämnade oss. Och det var nog smärtsamt för han. För han har på många ställen i Bibeln förberett lärjungarna. För att den här dagen måste komma. Den här sorgliga dagen. Då ni inte längre tror på någonting. Allting som ni trodde på. Den ni övergav arbeten och karriärer och allting som lärjungarna gjorde. Det finns helt plötsligt inte kvar. Ni kommer att känna er grundlurad. Då behöver man en hjälpare. Och det har också Gud sett till. Den hjälparen är ju helig ande. Han har tänkt åt oss. Vi ska tänka själv också. Det gör ingenting. Men jag vet inte, Johnny känner mig lite bättre vid det här laget. Och mina tankar är inte så roliga att hålla på med alla gånger. Framförallt har de sällan slut. Och jag kan inte säga att jag tycker det är så roligt. Jag tar mig själv med en klackspark. Om nu Gud gjorde mig så här då, så får vi skylla på han då. Och inte mitt fel att jag blev så här. Det var han som ordnade någonting. Och blir klagomålen väldigt kraftiga, så ska vi nog se, kolla om det finns någon reklamationsnämnd uppe i himlen då, som vi kan slänga iväg med i Joto eller någonting sånt där. Jag tar mig själv med ett stort nypa salt. En klackspark. Och då blir livet lätt att leva. Och då vet jag att jag har de här svagheterna, att jag kan ju oroa mig för en minsta detalj. Så här kan jag, ska jag luska vidare, djupare, ännu längre, 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 längre. Och till slut håller jag på att rota i någonting som inte ger någonting. Man blir bara ledsen med drövade allting. Och jag har ingen aning om vart jag startar i början. Jag visste inte ens vad ska det här tjäna till då? Man skapar oro och fruktan i onödan. För faktum är det, vad ska jag kunna åstadkomma då om jag oroar mig alldeles för mycket? Anta att jag går och oroar mig för en jordbävning. Kan ju tänka sig att Gud talar om någon gång, nu ska det komma en jordbävning där. Ja, om jag går och oroar mig för det, kommer jordbävningen att upphöra då? Nej. Om jag går och oroar mig för att solen kommer att gå upp imorgon. Vad ska man oroa? Det var ett dåligt exempel. Ja, vi kör med det då. Nej, alltså solen kommer ju gå upp ändå. Hur jag än oroar mig, hur jag än tänker, hur jag än beter mig. Gud har kontroll på mig. Det är inte jag som har kontroll på mig. Oron, den skapar inte någon särskilt mycket bra saker. Och det står ju också, Jesus säger också det. Oroar inte och bekymrar inte. Så står det skrivet. Han uppmanar oss till det. Och när man prövar att vara så där ibland, som jag faktiskt har lyckats med någon vecka emellanåt, då går man gå och känner sig lättjefull. Vadå? Vad jag blir oansvarig, då går inte att oroa mig för någonting. Ja, är man ansvarslös verkligen? Om man lyder Gud, det är Herren som har sagt det. Det verkar som att det blir något populärt. Ska man vara riktigt seriös, då ska man ha rätt typ av oro. Och bekymrar man sig inte för vissa bitar, då är man inte trovärdig. Ja, jag håller med på det där eftersom jag är så där själv. Men jag vet ju att ordet säger inte så. Så nu vill jag liksom hellre hålla mig till ordet. Oro och bekymmer, det ger ingenting. Men att om jag går och roar mig för att jag ska dö. Ja, av vilket skäl går jag? Jag kommer att göra det en dag hur jag än beter mig. Det är liksom utgången ur alla våra liv. Så varför går man och oroar sig för det? Ja, jag vet inte. Jag kanske gillar döden så mycket då, så jag vill hålla på att leva den varenda dag. Men alltså, det är ju, varför inte släppa den oron då? Kan inte jag vara glad den här dagen ändå? Jag lär väl dö ändå när jag ska dö. Det är väl lika bra att jag är glad då varenda dag fram till dess. Ja, då kan man kanske leva lite längre. Ja, sådana här saker då. Oron och bekymmer. Jesus säger faktiskt så, att vi inte ska oroa oss och inte bekymra oss. Jag ska visa på en annan sak sen. Det kom nu i stunden här. Men först ska vi gå till Romarbrevet 9. Och jag börjar från 10:e versen. Det här handlar mycket om Israel och sånt. Men jag börjar från 10:e versen. Jag ska rycka ur den lite ur sitt sammanhang utan att missbruka den. Från vers 10. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, så sades det till henne, den äldre ska tjäna den yngre. märk väl här. Det var ingen som hade hunnit prestera någonting eller förtjäna någonting. De var inte ens född. Det var bara bestämt så ändå. Det berodde inte på att den ena brodern som ännu inte var född var duktigare eller klokare eller någonting. Inte ett dugg. De var inte ens född. Den yngre skulle tjäna den äldre. Den äldre skulle tjäna den yngre. Så var det sagt. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Märk väl vad det står här. Gud har rätt att ta beslut. Det är tur det, för vi har jättesvårt med det ibland. Och han tar alltid bra beslut. Och det är faktiskt så att Gud, han är fullständig i sin rätt att välja. Han väljer vem han vill kalla. Han väljer vem han vill signa. Han väljer också vilka som ska bli kanske förtappade eller på något vis. Det är faktiskt så stor i Gud. Det blir ingenting kvar av våra gärningar eller våra rättfärdigheter eller våran tro eller våra böner eller oro eller bekymmer eller någonting. Det hänger på Gud och hur han väljer. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Moses, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan. Det här ska ni fundera på. Och varför ska vi fundera så mycket på det? Jo, det var för att jag ganska nyligt stötte på en, ja, för det första ska vi fundera på det, för jag upplever faktiskt att Gud gav det här idag till oss. Det här skulle jag förmedla. Viljan. När vi människor mår dåligt, då kan det bero på vår vilja. Kanske enda skälet. När vi känner oss missnöjda och missmodiga och modfällda, då kan det bero på att vår vilja inte har blivit uppfylld. Väldigt ofta. Anta att jag träffar en person på gatan och så hälsar jag glatt. Och den personen, då vill man att de ska hälsa tillbaka. Och så vänder de bara på klacken och går. Jag fick inte min vilja uppfylld. Den personen valde att gå. Men jag blir ledsen i varje fall. Det är ju bra, för då är jag inte död i mitt hjärta. Men jag fick inte min vilja igenom. När jag varit frälst, då hade jag drömmar och planer. Jag hade mycket drömmar och planer. Jag skulle jobba och slita och arbeta och... Jag var svettig hela dagen och så skulle jag hinna med på stora väckelsetåg överallt. Och jag skulle bygga hus och slott och pengar. Jag skulle ha 86 ungar minst. Ungefär. Alltså, drömmarna var så där. Man var väldigt överpositiv. Jag har inte fått min vilja igenom. Jag är sjuk, bräcklig, fattig och saknar allt vad jag hade önskat. Och nu för tiden kan jag liksom säga, ja, se, din vilja, Gud. Det var inte min vilja som var viktig. Det var hans vilja som var viktig. Hans beslut måste få vara. För jag föddes till den här jorden av en orsak. Liksom ni gjorde. Det är ingen av er som är några tillfälligheter. Det var Gud som bestämde att ni skulle födas på den här jorden. Det var Gud som bestämde att ni skulle hamna här i det här distriktet. Av något skäl. Ja, det kan inte jag tala om vilket. Men alla har någon särskild mening. Om Guds vilja får råda. Om våran vilja. Jag hade en hälsning till en dam en gång som var väldigt oroad och ilsken. Minst sagt. Och hon fick en hälsning så här, att för hennes kar var så han tyckte det liksom var jobbigt. Och han hade ju nöd för henne, och visst, hon hade stora svårigheter. Men då var hälsningen, De sa till henne att du har två eldar i dig. Ja, och då är jag besatt nu. Nej, det sa jag inte. Jag sa att du hade två eldar i dig. Du har en rätt som Gud har lagt in. Men din egen vilja har blivit den andra elden. Så hur ska du få frid och ro någon gång? Sluta kämpa mot Gud. Hon var ju ledsen, men karen han jublade. Några veckor efteråt då hade väl lagt sig då. Betyder det här att vi ska vara viljelösa? Ingalunda, det ska vi absolut inte vara. För att Gud har faktiskt givit oss en fri vilja också. Och vi ska ju använda oss av det som Herren har gjort. Men de här stunderna när vår vilja inte går i samklang med Guds vilja, då måste någons vilja vika sig. Och det hände faktiskt att Gud tonar ner på sin vilja. Han blir lite förhandlingsbar för att, ja, det fanns väl inte något annat val egentligen. Men vi ska inte tro att Gud gör så allt för ofta. För han vet att han är god. Så ska han börja kompromissa med våra önskningar, då måste det bli något annat än den godhet som han har tänkt ge. Om Gud kompromissar, tänk, han är alltid genom god. Han har ingenting annat än goda tankar för oss. Ska han behöva förhandla bort det eller kompromissa bort det bara för att vi vill något annat? Ja visst. Men då blir det frågan om det blir någonting av hans godhet kvar då. Vi ska använda vår vilja. Det klokaste man kan göra med vår vilja, det är ju liksom att använda sin vilja till att lyda Guds. Jag sätter mig tokvill så här liksom. Jag vet inte hur man gör, men vill. Att det blir som Guds. Då har jag nu använt min vilja ganska klokt. Men jag har ingen aning om hur man gör, men jag kan ju pröva någon gång på sig. Den här metoden hjälpte inte, känner jag, men det kanske finns andra. Vår vilja betyder någonting, men Guds vilja betyder allt. Och Gud säger också så här: det beror inte på någon människas vilja eller strävan, utan det beror på Guds barmhärtighet. Ska vi ha någonting gott, så är det inte för att jag har varit duktig. Det finns en skillnad på jultomten och Gud. Jultomten, han kommer oftast och säger: hej, har det funnits några snälla barn här? Och då får man en present. Alltså, säger inte Gud. Gud, han vill inte ha människor som försöker förtjäna hans kärlek. Det går inte, den är för stor, den är för viktig. Han vill inte ha människor som tar emot gåvor från honom, så att man sen kan gå och känna sig duktig och allting. Titta vad jag är bra, vad jag fick. Det går inte att förtjäna nu. Gud vill vara Gud. Och då vill han ge fritt och förintet. Han har inga villkor, han har inga krav. Han vill ge det vi behöver för att kunna utföra hans verk. Han ger ju ingenting som gör att vi kanske skulle börja på tjäna djävulen naturligtvis. Det gör han inte. Nej, men så att vi kan bli röstad för hans verk. Och det är han fritt och förintet. Men han bestämmer inte en millimeter åt oss hur vi ska hantera det. Inte en millimeter. När vi väl har det, då får vi göra vad vi vill med det. Använder vi det på fel sätt, då blir det en börda för oss. Använder vi det på rätt sätt, då blir det välsignelse. Men han bestämmer inte åt oss. Han är ingen slavägare. Vi kan söka hans ledning, och då kan vi få den ledningen. Men han bestämmer inte så över oss. Så vår vilja, det är någonting bra, men Guds är bättre. Sen avsluta den här biten. Jag tänkte ta det här bibelordet som handlar om: sök först Guds rike, så ska allt det andra tillfalla. Vart står det någonstans snabbt? Alltså är det Matteus 6:30? Ja. Okej, här har ju Gud pratat väldigt mycket om att vi inte ska oroa oss. Hela sammanhanget i början handlar om Gud, eller mamman, alltså att tjäna två herrar. Då var det här med vår vilja kontra Guds vilja. Det är två herrar. Det också. Alltså man kommer att älska den ena och hata den andra. För Jesus. Det blir så. Man ska... Vi hade något samtal, John och jag, här i veckan. Med en broder här i stan. Och då fick han nog för första gången kanske höra att gör ni helhjärtat. Alltså om du ska göra fel, gör det helhjärtat. Ska du göra rätt, gör det helhjärtat. Bli inte delad. Bestäm dig liksom, vart ska du stå med dina fötter? Ska du stå där i det lägret eller ska du stå i det lägret? Gör det helhjärtat. Om det blir rätt eller fel är inte det viktigaste. Varför det? Jo, Gud vill alltså välsigna. Och om vi gör rätt så vi följer på hans vilja så mycket som möjligt, då blir det välsignat. Och då är det ingenting att bekymra sig om. Men det finns ju andra valmöjligheter också. Tänk om jag gör fel då? Eller tänk om jag hamnar mitt emellan. Jag vet inte vad jag ska göra. Då säger Gud så här. Att det är bättre att göra fel än att hamna i det här mellanläget. Men när jag står där mitt emellan, då ska Gud spy ut mig ur sin mun, står det skriven. Gud kan alltså kräkas. Men det står så faktiskt i ordet. Och det är det här. Och varför är det bättre att göra fel om man gör det helhjärtat? Jo, om det är enda sättet för mig att fatta, då kommer jag att upptäcka mig fortare. Och då kan Gud tillrättavisa mig och föra mig till den rätta vägen. Att gå halvvägs hela tiden, det betyder liksom att jag kan gå fel väg och så har jag fullt med försvar till varför jag gör det. Och så går jag ett steg till fel och så försvarar jag det och så håller jag på så här. Till slut är jag så långt borta så jag kanske inte ens Gud når mig. Jo, det gör han. Han når oss överallt. Men det finns en annan avslappnande bit. Som det här bibelordet, jag hoppas det är så samma i er bibel då, 33 versen. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sina bekymmer. Var dag och nog av sin egen plåga. Lägg märke till vers 31. Där står det. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ja, sa inte jag det? Va? Jaha. Ja, men jag sa ju det i början här innan du hade kommit, John, att vi behöver inte vara perfekt. Amen. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Okej. Om jag har prövat min egen rättfärdighet. Det har vi gjort allihop. Eller åtminstone har vi den onde fått någon tanke in i oss någon gång. Då finner vi ganska snabbt att det finns fullt med tankar och uppfattningar som säger att jag duger inte, jag gör så mycket fel och allting blir bara fel. Ibland har vi sådana perioder. Så då ser vi liksom att det här rättfärdighet, det finns ju inte så mycket sånt hos mig. Amen, säger jag, gratulerar. Då har ni inga annat val. Lev då i Herrens rättfärdighet. För den kan ingenting kan bli bättre än den. Den är fulländad. Försök att leva i er egen, så får ni leva under konstant press och må dåligt. Sen står det också så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Det här allt det andra, det vill jag gå förbi lite fort. För då här blir jag väldigt långrandig annars. Det kan vara väldigt mycket. Men har Gud lovat någonting här? Ja, det har han. Om du söker först Guds rike och hans rättfärdighet, då ska du få allt det andra. Du har det som prioritet i ditt liv och huvud. Vad är det vi ska uppfylla för nu? Alltså, som jag skulle tänka så här, som en vanlig svensk, nätt och jämnt utbildad individ. Men jag var i alla fall präglad av den här landets prestationstänkande. Jag har läst det här bibelordet på det här viset många gånger. Okej, här står det Gud. Jag ska alltså hitta din rättfärdighet. Vart då? För det är villkoret för att få allting annat. Jag vet inte, herre, men jag sprang en gång ut i skogen här uppe vid Hörnett. Det var när jag var mycket hos Jimmersons, Siv Jimmersons och så. Och då hade jag väldigt mycket problem ibland. Och jag hade det här ordet som kom till mig en gång. Sök först hans rättfärdighet. Och jag sprang in i skogen. Inte för att jag sökte så, för dårakt det var jag inte. Men i mitt inre så skrek jag så småningom gråtande. För jag sjönk ner med en sten. Men Gud, om du bara talar om för mig. Vilket trä, vilken buske på denna jord, vart som helst. Så sticker jag dit. Om du säger någonting i någon håla i Afrika i en liten stubbe. Är det där jag ska hitta din rättfärdighet? Då går jag dit. Ja, så det var det när man var ganska nyfrälst. Jag har funnit mer av den idag. Nej, men det står så här. Villkoret är sök. Sök den. Visst står det väl så? Alltså, jag måste ju säga att Gud är måttlig. Han har inte allt för höga krav på oss människor trots allt. Ja, gör er inga bekymmer. Nej. Men det här. Sök. Det är vad vi ska göra. Vi har inga krav på oss att lyckas med att hitta den. Det kravet finns inte. Nej, det är själva sökandet. Och det måste jag säga, det är ett måttligt krav. Det är ungefär som om jag skulle springa ett maratonlopp. Alltså jag skulle kunna göra det om liksom tävlingen gick ut på Guds, med Guds nåd. Inte tävlingsriktan eller världen. För då måste jag ta mina mål för det första. Det vet jag att jag gör inte. Och etta kommer jag inte. Men om det vore Gud i, då skulle jag starta ett sånt lopp. Jag visste, ja, okej, jag gör mitt bästa. Tre steg, sen får jag hem och lägga mig igen. Då har jag gjort mitt bästa. Och då vet jag att jag har varit en vinnare i Guds ögon. Jag behövde inte nå mållinjen som segrare. Det räckte liksom att jag var på väg här någonstans. Om jag var etta eller trea eller åtta, nio, det spelar som ingen roll. Och för det ändå sen när vi ska bli utvald till någonting. Herren som väljer ut. Så det spelar ingen roll om jag kommer etta i loppet. Det spelar ingen roll om jag är den mest obildade personen som finns på denna jord. Jag har ingenting med saken att göra. Det är nog en fördel. Att inte liksom vara alltför intellektuell. Tänk på Gideon. Han hade var nog Israels. Ja, jag sökte efter det här med självkänsla en gång i min tid i Bibeln. Och då hittade jag Gideon. Jag hittade ingen som förmodligen hade sämre självkänsla än han. Nu tror inte jag på självkänsla, vill jag påstå. Men jag höll på att söka med det då. För han identifierade sig själv som den lägst stående i hans familj, som var den sämsta släkten, som var den sämsta stammen och så vidare. Han var liksom den sämsta i hela landet, enligt honom själv. Och han hade inte en väldigt bra jobb. Han stod i en vinpress och stampade vin. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom. Och vad säger ängeln då det första han gör? Nej. Ja, var hälsad, du tappre stridsman. Så sa alltså ängeln till den som inte trodde någonting om sig själv. Inte ett dugg. Han hade till och med gömt sig. För det var något bra jobb i en vinpress, för de var ju ganska stor. Så att då har man ju liksom skydd. Ingen ser en ens. Det var en tapper stridsman, det enligt Gud. Och vad sa Gud sen? Ja, det var en liten dialog. Så småningom så fick han ett uppdrag då. Och då var det inte frågan om upprättelse, uppbyggnad. Det var inte frågan om läkedom eller utbildning. Utan bara så här. Gå. Jag ska vara med dig. Sen gick han. Och den personen, tänk väl. Han fick så mycket frivilliga som skulle vara med han. Att försvara Israel mot filisterna var det, eller? Jag lämnar det i parentes. Israel höll på, eller var väl erövrat av främmande makt och behövde bli befriat. Ja, Gud gick inte till överste löjtnanten eller kungen. Han gick till den där vinpressen. Och då gick han iväg. Gå då, jag ska vara med dig. Då gick han liksom och surrade väl lite på sin vandring liksom, och hade för idéer och planer och visioner. Och folk anslöt sig. Till slut var det så många som ville vara med så de fick sortera bort några. Det skulle inte vara allt för många. Och det var för att det skulle inte vara något tvivel om att det är Herren som skulle ha äran. Men Israel var befriat. Och det var inte för att någon kunnig, klok regering hade suttit och listat ut. Inte alls. Det var inga mänskliga idéer. Det gick inte att berömma sig. Det var Gideon. Så hur många Gideon och Gideoniter finns det här? Eller vad heter det? Gideonissor. Hjälp mig. Gideon i feminin form. Vad blir det? Jag har ju lärare illa här. Gideon i feminin form. Ingenting. Nu avslutar jag undervisningen här.